Idag ska det inte så mycket bli ett bibelstudium, utan ja, som rubrik hade jag tänkt i huvudet på en gammal gubbe. Lite fritt ur hjärtat. Jag har försökt uppehålla mig de här dagarna vid ett ämne som vi kanske lite diffust kunde kalla för leva med Gud. Och det är ju det vi gör. Och det är ju det vi gläder oss åt. Att leva med Gud. Och grunden för det här, utgångspunkten, det som vi aldrig växer ifrån, men som vi ofta glömmer bort, det är barnaskapet. Vi har inte fått en träldomens ande så att vi åter skulle känna fruktan. Vi har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och det är den stora hemligheten, fördold till större delen för oss alla. Och ni kan ju kanske förstå att den som ägnar all sin tid åt att fungera som bibellärare kanske ibland stannar till och undrar, vad är det jag sysslar med? Som sagt, i huvudet på en gammal gubbe. Vad är det som behöver sägas i denna tid? Ibland har man en känsla av att problemet med svensk kristenhet är inte att vi har för lite kunskap, utan för mycket. Och när jag tänker så där, så tänker jag, men då stänger jag butiken då har jag gjort mitt. Men sen kommer tanken, nej, vi har mycket kunskap, men Gud hjälper mig, vi har fel kunskap. Barnaskapet, vad vet vi om det? Hur mycket har det kommit att prägla våra liv? Vi tar ett exempel. Jag var medengagerad i en bibelskola som vi hade hemma i Mölndal för några år sedan. Och till den bibelskolan kom ju förstås många ungdomar. Och det är ju ganska naturligt när man samlar många unga människor att man börjar snegla på varann och fundera lite grann. Är det dig jag ska gifta med mig? Och det tycker jag är en fullständigt legitim orsak till att öppna bibelskolor och ungdomsverksamhet. Man ska inte behöva gå på ett danshak för att träffa sin blivande hustru eller man, utan kan man göra det i kyrkans häng så är det väl bra. Men när vi hade sett sen efter ett tag hur krångligt det var för dessa arma ungdomar att bestämma sig för om de skulle gifta sig med varann eller inte, så sa min hustru en dag vid köksbordet, vi säger mycket vid köksbordet hon och jag, att det var då skönt att vi var hedningar när vi gifte oss. Därför att här profeterades det och här söktes det Guds vilja och man krånglade och det blev så stökigt och folk blev så neurotiska och konstiga och sprang iväg och gifte sig med varann ibland när de inte ville ha varann bara därför att någon hade profeterat och sånt här. Och som sagt, vi tyckte ju det var skönt att det var så pass enkelt. Vi hade träffat varann, Marianne och jag, och vi tyckte om varann och så bestämde vi oss för att vi kan leva med varann, vi gifter oss. Barnaskap. Hur ska vi känna igen ett barnaskap? Och det ska bli enklare att leva. Det ska bli enklare att leva. Jag vågar påstå att jag själv har en lycklig barndom bakom mig. Det låter lite banalt, men jag säger det ändå. Jag föddes ett halvår innan andra världskriget bröt ut. Och jag har en hel del minnen från krigsåren. Hur det präglade den allmänna stämningen och hur mycket bekymmer det så att säga fanns i vuxenvärlden. Matransonering och tänk om tyskarna kommer och i den stilen. Flyglarm någon gång då och då. Och ändå minns jag min barndom så mycket sorglös. Därför att det där ansvaret, det är bekymret, det axlade mina föräldrar. Det var inte mitt. Och därför levde jag i en stor enkelhet, trots allt. Vi kan väl säga om vår tid och vår kultur. Det har ibland sagts att den är barnfientlig. Och det kanske man inte längre kan säga i babyboomens tidvarv. Alla ska skaffa barn, som det heter, ett förfärligt uttryck, att skaffa barn. Men vi förökar oss i alla fall och uppfyller Sverige. Men ska man säga något om vår tid och vår kultur, så må man säga att den är barndomsfientlig. Du, redan små barn vet ju många gånger vad jäkt och stress är. Upp 6:15, iväg till dagis. 20:07 måste man vara där, annars hinner inte farsan eller morsan till jobbet. Och sen går hela dagen lång ut i ett enda fläng, som det heter i den gamla visan. Och ingen ska känna sig utpekad, därför att ni kanske måste göra så med era barn. Vi har en samhällslagstiftning som tvingar båda makarna att arbeta. Så här är det ju bara. Men vart tog barndomen vägen? Tittar man på barnprogrammen i tv, så får man ju återigen en tankeställare. Vad vet vi om barnaskap idag? Det, utan föregående varning kan det komma ett program som informerar 4-åringar om vådorna av att ha kloaker. Och barnen ska ta ställning i miljöfrågor och i politiska frågor, och det är ju som att man tar en blåslampa och jagar ut barnen ur barnens värld. De ska axla ett vuxenansvar innan deras axlar är starka nog att bära det oket. Och många bryter samman för gott. Men vi måste se till så att de liksom kommer in i det här i tid, säger vi. Låt mig ta en liknelse från det medicinska. Det finns ett tillstånd som barnläkare känner till och som på fint språk kallas för pubertas precox, för tidig pubertet. Ett barn kanske i 8 års ålder börjar plötsligt att insöndra de könshormoner som inte skulle kommit förrän kanske vid 13 eller 14 år. Och då börjar ungen att växa, och växer så det knakar. Plötsligt är han huvudet högre än alla sina klasskamrater. Man tänker, det var ju fantastiskt vad han växer. Det här måste ju bli en riktig jätte när han blir vuxen. Nej, tvärtom. Tillväxten slutar när han är 11. Och sen fortsätter klasskamraterna att växa, och de fortsätter att växa tills de är 19 och 20. Och sen är de huvudet högre än han som började växa vid 8. Och så är det också när vi jagar ut barnen ur barnens värld. Visst kan vi få dem att växa. Visst kan vi få dem att rösta på Moderaterna eller på Folkpartiet eller på vad som helst i dagis vid 5 års ålder. Går utmärkt. Och vi tycker, vad fort de växer. Men sen stannar de i växten när de blir 10, och så växer de inte längre. Och så blir de krymplingar som vuxna. Ja, det är vår kultur det här, och vi ska inte stå på huvudet mer i den kanske. Men hur gör vi i kyrkan? Där skulle det ju vara motkulturen, eller hur? Det skulle ju vara subkulturen där så att säga Guds rike fick komma till sin rätt. Där inte barnen skulle jagas med blåslampa ut i de vuxnas värld till att axla ett ansvar som man inte orkar. Är det så? Jag skulle önska att det var så. Och jag kanske är pessimist när jag säger det, men jag säger det i alla fall. Jag tycker, när jag öppnar kristna publikationer idag, tidningar, böcker, lyssnar på kassetter, videokassetter, efter hela det jättelika utbud av förkunnelse som idag är i omlopp och som är avsett för kristna människor. Och så tänker jag efter så här, hur mycket av all denna undervisning befäster mitt barnaskap och hur mycket berövar mig mitt barnaskap? Ja, jag tycker själv att jag tar till i överkant när jag säger att möjligen 20% befäster mitt barnaskap. Ibland är det så jag skulle vilja ta kristna tidningar och bara slänga dem i väggen. Det är appeller sida upp och sida ner. Det är utmaningar och det är utrop och det är proklamationer och allt vad vi skulle göra och allt vad vi borde vara. Och jag är så trött på det så jag skriker snart. I huvudet på en gammal gubbe som sagt. Du vet, tyskarna, de har ett fint gammalt ordspråk. De brukar säga så här: Warum es einfach machen, wenn man es so schön komplizieren kann? Varför ska vi göra det enkelt när vi kan krångla till det så underbart? Och det är precis det vi lever efter i Guds församling. Hur mycket är det som befäster vårt barnaskap? När vi läser i evangelierna om konflikten mellan Jesus och fariseerna, så tror jag vågar påstå att om Jesus aldrig hade botat sjuka på sabbaten så skulle ingen kommit på tanken att döda honom. Och varför var det nu så viktigt? Jo, du förstår, farisismen, den hade uppkommit 160 år tidigare, då Israel var ett ockuperat land. Och där ockupationsmakten behagade ställa upp en Zeus-staty i templet i Jerusalem och tvingade judarna att äta griskött. Och då förstod judarna att om de inte gjorde uppror mot det här så var deras judiska identitet i fara. Och då kom en man som hette Judas Maccabeus och startade ett krig som hette Maccabeekriget. Du kan läsa om det i Maccabeeböckerna i Gamla testamentets apokryfer. Intressant läsning. De bestämde sig för att hålla lagen. Och det var inte så dumt. Och i det ingick bland annat att inte kriga på sabbaten. Så att de förde ju världens knasigaste krig, kan man lugnt säga. De krigade 6 dagar i veckan och vilade den 7:e. Du kan ju tänka hur det gick den 7:e. De dog som flugor. Men de vann kriget. Och så är det ju i Guds rik ibland. Allt är upp och ner. Eller rättare sagt, det är vi som är upp och ner. Och Guds rike är ner och upp. De vann kriget. Men då blev det med deras väckelse som med alla andra väckelser tiderna igenom. Att det som var väckelsens styrka blev sen dess fall. De blev sabbatsgalningar förstås. Och det var det där som Jesus hade spanat in långt innan han började predika, och han utmanade det ständigt. Han ville visa dem att det här är fel. Vi förflyttar oss raskt till vårt eget århundrade. Vi lever ju i efterdyningarna av de stora folkväckelserna på 1800-talet. Och vad var det som var den väckelsens styrka? Jo, det var appellerna. Underbara appeller. Allting skulle mynna ut i en våldsam proklamation som skulle fylla botbänkarna, och gjorde det med. Och var det så att det inte räckte med appellerna från talarstolen, så övade man bänkfiske. Underbart, många kom till tro. Men sen när väckelsen var över så blev appellerna precis lika mycket till en förbannelse som det hade varit till välsignelse under väckelsens dag. Och nu lever vi i appellernas och proklamationernas tid. Och man hukar och knäar under alla appeller. Sån ska du vara, så ska du tänka, så ska du göra. Annars blir det aldrig någon fräs på ditt kristna liv. Och man undrar till sist när man hör alla dessa appeller: men Gud då? Klarar han ingenting?
Nej, det verkar nästan inte så.
Och jag tror på något sätt att om vi ska få uppleva en fräsch väckelse i Sverige, så måste allt det där få dö. Och jag kanske återigen är lite pessimist, men jag tror det dröjer ett tag till. Vad säger ni? Vi är visserligen ganska trötta, men vi är inte riktigt färdiga än. I det yttersta av dessa dagar har ju till och med tron blivit en appell, den som skulle vara prestationens motsats. Vi är uppfinningsrika, det kan man inte klaga på annat. Idag ska vi fira Herrens måltid tillsammans. Och Gud hjälp oss att vi går härifrån med dess budskap i våra hjärtan. Frälsning är ingenting man gör, utan det är något man äter. Och jag skulle önska att vi förstod vidden av den skillnaden. Den är mycket större än någon av oss har fattat. Lärjungarna begrep ju inte det där med barnaskap, hur många gånger Jesus än ställde en unge i mitten av dem och sa: det här är den största. Här kanske det finns något att upptäcka för predikotrötta och appellutmattade svenska kristna 1990 efter Kristus. Vi kanske trots allt inte har för mycket kunskap, men vi är fullstoppade med fel kunskap. Låt oss be. Jesus, vi skulle vilja be att du upprättade enkelheten inom oss. Du som har inneslutit hela ditt rike i ett litet stycke bröd och en liten klunk vin. Och tänk vad vi ansträngt oss genom årtusendena för att krångla till bara detta. Och till sist har vi lyckats så bra så vi till och med kommit i krig med varandra. Herre, vi önskar egentligen inte det enkla. Vi önskar det komplicerade för att kunna glänsa och briljera. Vi måste omvända oss för att bli som barn. Herre, befria oss från appellväsendet. Befria oss från proklamationerna. Befria oss från alla de tusen recepten på väckelse och församlingstillväxt. Befria oss från alla knep och tekniker och alla mallar, hur det borde vara och vad vi skulle säga och vad vi måste göra. Låt oss få på nytt, Herre, bli som barn på en sommaräng. Så som vi har kunnat se på barnen här på Sjövik, när solen har strålat, ungarna har knatat fram och tillbaka på gräsmattan med en boll eller med en traktor, eller cyklat lite, obekymrade av kloaker och atomhot och miljöförstöring och markförsurning. Jag menar inte att vi ska släppa allt det där, Herre. Naturligtvis ska vi inte det. Men människan lever ju inte bara av information och markförsurning och kriser och katastrof. Upprätta det barnaskap som gör att vi orkar axla vår del av det där andra. Herre, låt oss förstå nattvardens budskap. Frälsning är inget vi gör, utan något som vi äter. Amen.